even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till podcasten En svensk tiger som idag har fint besök av professor Kristina Florin, professor emeritus kanske man ska säga. Och idag ska vi handla om fortsättningen kan man säga på Sveriges demokratisering. Vi ska handla om kvinnlig rösträtt, om feminismens genombrott i Sverige och vad är feminism för någonting och ja, alla de personer och aktörer som var aktuella under tidig mellankrigstid och där Sverige fick verklig demokrati som gällde hela folket. Hjärtligt välkommen Kristina.
Tack så hjärtligt.
Vill du presentera dig själv på något ytterligare sätt?
Nej, inte annat än att jag är historiker och i min tjänst så står det att jag är kvinna. Jag har min tjänst i kvinnohistoria.
Hej Ola Larsmo.
Ja, hej både Henrik och Kristina.
Hur mår du idag?
Jo då, tack. Jag är uppe med tuppen idag så ja. Att jag tänker på både det ena och det andra. En intressant sak som man kan haka på direkt, jag tänkte säga, om du är då professor i kvinnohistoria, så hette ju ämnet när jag läste historia för ganska länge sedan, talar man idag om kvinnohistoria som ämnet, säger man inte?
Nej, man pratar om genushistoria ja. Idag, men eftersom det är ganska många år sedan jag fick den där tjänsten så har jag kvar min benämningen på tjänsten.
Någonting som man brukar läsa ibland i till exempel sociala medier att feminism is a radical notion that women are people. Feminism är den radikala idén att kvinnor är människor. Och det var ju också utgångspunkten lite grann för diskussionen att man skulle inkludera kvinnor i samhället på det sättet som demokratiseringen innebar. Om vi gör det lätt för oss då och börjar till exempel i början på 1900-talet i Europa och Sverige. Hur såg det ut för kvinnorna?
Ja, under 1800-talet så hade det kommit en hel del reformer och framförallt hade det kommit utveckling inom skolområdet. Alltså kvinnor hade fått möjlighet att gå i olika teoretiska utbildningar och framförallt att universiteten öppnades på 1870-talet. Och det gjorde att allt eftersom så kom fler och fler kvinnor att även få utbildning på hög nivå. Och om man sen ser i början på 1900-talet så är den stora kraftsamlingen för kvinnor, det är då rösträttsrörelsen. Sen finns det också en annan gren av kvinnorörelsen under, i början på 1900-talet, och det är de akademiska kvinnorna som börjar kräva att de också ska kunna få tjänster. Alltså kvinnor kunde läsa vid universitet men de kunde inte få tjänster i staten. Alltså de kunde inte jobba till exempel på universitet som professorer eller docenter eller någonting. Så att de krafterna fanns, rösträtten och den så kallade behörigheten, att kvinnor skulle ha behörighet till statliga tjänster. Det är de stora. Sen det är då, vad ska vi säga, den borgerliga formeringen för kvinnor. Men sen finns det ju en arbetarklass med många kvinnor som också är aktiva, både i rösträtten och sen sociala reformer, kan man säga.
När förra gången så pratade vi ganska mycket om hur demokratin ändå tog ett stort kliv framåt i Sverige i slutet på första världskriget, kan man säga. Med de hungerkravaller bland annat på gatorna som signalerade en, alltså att man var beredd att ta strid i någon mening för sina rättigheter, men att det också fanns ett väldigt konsensustänkande. Alltså det blev inte strid på kniven, så att det blev blodvit och död på gatorna i Sverige då. Men jag har ofta slagits av det här, och jag tycker det är väldigt intressant att sätta in just den kvinnliga rösträtten och feminismen i det sammanhanget. Jag har slagits av det här hur dåliga vi är i Sverige på att minnas demokratins genombrott. I många andra länder så skulle man säkert ha en speciell dag eller officiella firanden. Men jag menar, och säg gärna emot mig då Kristina, men jag menar att demokrati slog igenom i Sverige 1921. Sverige blev ett demokratiskt land 1921.
Ja, jag kan verkligen hålla med dig. Jag vill inte alls säga emot dig i den frågan. 1921 är en vändpunkt, och egentligen rent, vad ska vi säga, rent tekniskt.
Vad hände 1921?
1921 infördes allmän rösträtt för både kvinnor och män.
Och då vill jag tillägga allmän och lika rösträtt.
Ja, men det hade ju föregått som en lång rad olika mindre reformer, så att det var en stegvis utveckling.
Om vi tar de reformerna, och vi behöver inte börja från början på stenåldern, men var skulle du vilja säga att den här vägen till allmän och lika rösträtt tar sin början på riktigt?
Ett viktigt årtal är ju 1898. När det bestäms att, om vi nu ska se det ur kvinnornas perspektiv, ja, så är det då bestäms att kvinnor kan också sitta i olika nämnder, skolnämnder och barnavårdsnämnder kan kvinnor ingå. Så det är liksom det första steget. Och sen kommer då ett viktigt årtal är ju 1907 och 1909, när män får rösträtt till andra kammaren. Och i samma veva så bildas det mera välstrukturerade partier. Och det är de här partierna som sen hjälper fram kvinnorna till att också få rösträtt. Men mellan 1909, när män får rösträtt till andra kammaren, och fram, om vi nu ska se det som en utvecklingskedja, 1918 så slopas den så kallade graderade röstskalan. Nämligen i de kommunala valen så kan också kvinnor få rösta. Så det var redan bestämdes på 1860-talet. Men då var det därför att kvinnor med egendom som kunde rösta då. Men 1918 så blir det allmän rösträtt för män, och då slopas de här kraven på att man ska ha en viss inkomst eller en viss egendom.
Det fanns ju, som du säger, en graderad skala, att du fick alltså antal röster utifrån hur mycket du betalade i skatt, om jag förstår saken.
Precis.
Rätt. Och det är därför också som man säger allmän och lika rösträtt, man tappade det där. Och det var till lite bråk för några år sedan just om rösträtten infördes 1909 eller 1918. Men som du säger, det är en gradvis process. Va? Mm.
Kan man säga någonting om hur intellektuellt, hur såg resonemanget ut i början på 1900-talet, det vill säga hur argumenterade kvinnorörelsen och hur argumenterade dess motståndare?
Ja, kvinnorörelsen argumenterade ju utifrån att kvinnor ville bli delaktiga i nationen och i staten. De ville skapa en individuell relation till staten. De sa till exempel, varför ska vi betala skatt när vi inte får bestämma över vad skatterna ska gå till? Varför ska vi lyda lagen när vi inte får vara med och stifta lagar? Så att deras huvudsyfte med rösträtten var att de skulle bli delaktiga i staten. Och de hade också andra argument, att ja, det var ett demokratiskt samhälle, krävde ju att också kvinnorna var med. Och för dem var det alldeles naturligt att kvinnor bidrog till samhället lika mycket som män, och därför så skulle de också få rösträtt. Medan männen, de hade en massa olika slags argument. Ja, de hade sån här identitetsargument, att kvinnor var egentligen inte politiska. Varför skulle de blanda sig i det som männen hade hållit på med i tusentals år? Det var liksom politiken hade en manlig essens, och det skulle fördärva kvinnor om de började syssla med politik. De skulle liksom börja likna män, och de skulle bli urvattnade, de skulle få manliga själar, och de skulle bli sterila, de skulle få vårtor i ansiktet, och man blev en gammal nucka om man var intresserad av politik. Och man uppfattade nästan som om de trodde att jordens undergång var nära. Och sen hävdade de också att det största flertalet kvinnor var inte intresserade av politik, de var inte politiskt mogna, och de hade inte tillräckligt med kunskaper, och man skulle släppa in i staten ett nytt element som var lite oberäkneligt. Och kvinnor hade ju en helt annan känsloregister, så att de skulle bli lätt upprörda, och det skulle bli
manipulerade kanske.
Manipulerade lätt då. Så rösträttsstriden var alltså inte bara en klassfråga mellan olika klasser, utan det var också en könsfråga.
Här på bordet så ligger ju din bok Kvinnor får röst, som kom för några år sedan. Och det finns, vi kan inte gå förbi det, för jag tyckte det var så på sitt sätt tokroligt i ett efterhandsperspektiv, va? Den här idén som kom fram 1902 var det väl, som också fick fart på den kvinnliga rösträttsrörelsen. Kan du berätta vad det var för förslag som lades 1902?
Ja, den regeringen 1902, de föreslog att män som var gifta skulle få två röster. En för sig själv och en för sin fru. Och det här irriterade och gjorde de aktiva kvinnorna väldigt upprörda. Så det var egentligen startskottet för att man organiserade sig i en stor landsomfattande organisation som heter Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Nu hade det gått för långt alltså. Dessutom 1902 hade Carl Lindhagen motionerat för kvinnlig rösträtt och blivit väldigt attackerad i riksdagen för det. Så att det fanns liksom olika skäl till att 1902 kommer de första organisationerna, lokala organisationerna i storstäderna, och sen 1903 bildar man en landsomfattande organisation som arbetade mycket hårt för den här frågan. Och det var de gick ut med att det var en enfrågeorganisation. Men det som kan påminna om det ni har talat om i tidigare program, nämligen det här med samstämmigheten mellan olika grupper. Den här organisationen försökte fånga upp alla kvinnor, både medelklassens kvinnor och arbetarklassens kvinnor. Visserligen så kom den att styras av liberala kvinnor, men de höll ihop alla de här 20 åren det tog att få rösträtt.
Nej, det där är ju också något som man pratar om, att man lyckas skapa de här horisontella unionerna i liksom kommunikationen uppåt, och det är väldigt intressant. Men kan man skönja någon sorts kontinuitet i historien, just det här utifrån kvinnans lika värde, att det ändå fanns liksom rasbiologiska nästan skallmätningar och sånt där, att den här liksom, och det här följer med in i feminismen idag också, är kvinnan lika mycket värd? Var det där liksom någonting som man då liksom bara klarade av, besegrade de här synpunkterna, eller fortsatte sen motståndet mot kvinnligt politiskt deltagande? Vi ser ju liksom idag underrepresentationer och så vidare.
Ja, jag vet inte om jag kan förknippa det på något sätt med någon rasbiologisk tanke, därför att det här är före som den tanken liksom blommar ut på 30-talet. Så att visserligen så de här kvinnorna är ju homogena på det sättet att de pratar ju inte om svarta kvinnor eller kvinnor i USA med en annan eller med raser. Man kan väl spåra sådana tendenser i argumenten ibland, att det är liksom svenska kvinnor är mer civiliserade, de tror åtminstone det, och att de borde få rösträtt för att de är så civiliserade, men det är mera underförstådda tongångar. Det är inte någonting som kommer upp till ytan, det är ingenting de diskuterar på sina stora möten, eller åtminstone vad vi har kunnat se.
Någonting som alltid brukar nämnas då, i alla fall i de här sammanhangen som du har berättat, alltså väldigt, det är den första frågan du alltid får, och det är: varför är Sverige så sent med kvinnorösträtt? Det där går ju emot den svenska nationella identiteten av att vi är ett extremt jämställt land. Där
modernt land.
Modernt land och så vidare. Och sen så har vi då det här problemet att andra länder i Europa, och Nya Zeeland är väl först, eller hur? Extremt mycket tidigare, eller extremt, de är i alla fall tidigare än Sverige. Vad beror det på?
Ja, det mest ironiska av allt det var att de svenska kvinnorna var övertygade om att de skulle få rösträtten först, just av det här skälet som du säger, att det var ett modernt land och de hade möjligheter, öppningar mot riksdagen och riksdagsmän, och de kunde övertala, de kunde skriva, de var högt utbildade, de här kvinnorna. Men de blev sist i alla fall, och först så sa de ja, vi ska komma först. Men sen kom Finland, och då sa de ja, men tvåa ska vi åtminstone bli. Och så kom Norge, och så kom Danmark, och så kom Island, och sist kom Sverige. Och skälet, det finns säkert många svar på den frågan, men ett viktigt svar, det är att vår konstitution, alltså tvåkammarriksdagar, de blev senare med kvinnorösträtten, därför att en kammare kunde i regel sitta och bromsa, och vår första kammar, höger, var väldigt emot överhuvudtaget demokratisering.
Man kan kanske bara, förlåt, kan man nämna där, kanske inte alla lyssnare vet, första kammaren och andra kammaren, det var ju ett tag, vad innebar det här systemet?
Ja, första kammaren var ju de som valde, de blev valda av kommuner och landsting. Andra kammaren, det var ju direkta val. Och i första kammaren hade, när den kom till i mitten på 1800-talet, i den stora förändringen, då var första kammaren tänkt att det skulle vara en bromsande institution som skulle göra revolution omöjligt, som skulle göra allt för hastiga förändringar omöjligt, utan de skulle vara det stadgade, de som satt med förnuftet och så här. Och på de 70 år som gick från det att det inrättades och till rösträttskampen var, så hade ju första kammarhögern blivit en bromskloss för demokratiseringens principer. Och de försökte bromsa kvinnorösträtten hela tiden, från det att LKPR bildas och fram till att det går igenom 1919. Och till och med 1919, när allt var klart, alla lagar var skrivna, allt var, så försökte de ända in i det sista att bromsa. Så det är ett av skälen till att Sverige blev sist, att vi hade alltså en mer, vad ska jag säga, konservativ höger i första kammaren som kunde det rent praktiskt bromsa den här. Sen finns det ju andra förklaringar också, att både Norge och Finland till exempel, som fick rösträtt ganska tidigt. För det första var Norge inte helt demokratiskt, för i början 1909, när den första rösträttsbestämmelsen kom i Norge, då var det bara kvinnor med egendom som fick rösta. Men i Sverige höll man ju hela den här organisationen, de höll på att det skulle vara lika, inte delas upp, att bara vissa kvinnor skulle få. Och Norge hade ju dessutom den här nationalistiska tanken om att befria sig från Sverige, som de hade gjort, och nu skulle politikerna tacka kvinnorna som hade ställt upp på att befria sig från Finland genom rösträtten. Så att det fanns, och så var det ju i Finland också, som stod under ryskt kolonialism, kan man säga.
Så att storhertigdömet Finland, ja, i ryska.
Så nationalismen i de här andra länderna. Däremot både Danmark och Sverige var alltså ganska sena, och Danmark hade också tvåkammar riksdag. Norge hade det också, men de hade en annan sammansättning. Där var inte, hade de inte olika makt i första och andra kammaren. Så att det tror vi är en viktig anledning.
Det finns en intressant tanke här faktiskt, en obehaglig tanke i det här som du är inne på, att man då i Norge och Finland till exempel skulle få sin rösträtt och sitt medborgarskap därmed, alltså som en sorts belöning. Och det var väl likadant i USA där rösträttsstriden var ganska hård från feministernas sida, med sådana som Alice Paul som kedjade fast sig vid staketet utanför Vita huset. Och där sa väl president Wilson till sist när rösträtten gick igenom där, allmän lika rösträtt för kvinnor också, att det var en belöning för krigsinsatsen.
Mm.
Om man ska stanna lite i det här med motståndet bara mot rösträtten, så finns det i din bok en väldigt rolig teckning faktiskt som jag ska försöka beskriva för lyssnarna, som under rubriken Stockholms andra blodbad står det. Och så sitter Signe Bergman på en tron, hon organiserar den här konferensen för kvinnlig rösträtt. Så står det: Lindman är en kar, ner med Lindman. Och det var ju Arvid Lindman då, den alltså konservativa högerledaren. Och så har man då huggit huvudet av några av kvinnliga rösträttens motståndare. Eller så till exempel ligger Rudolf Kjelléns huvud på marken. Kan du säga lite om de här motståndarna mot kvinnlig rösträtt? Vilka de var och vad de stod för?
Ja, Rudolf Kjellén var ju höger och Lindman börjar vi med. Han hade ju funnits i de här regeringarna hela vägen som den här organisationen hade arbetat. Så de hade skrivit petitioner, de gick upp i olika möten med honom. Så de hade fått under lång tid förnedra sig inför honom och nästan tigga om den här rösträtten. Så Arvid Lindman hade de ett väldigt bestämt uppfattning om hur han var. Och att de kände att han var verkligen en hård motståndare. Så det här var alltså högermän. Och hade stor kontakt. Lindman satt både bildade regering och satt i regeringen 1917 när den stora debatten kommer. Och när den här, ja, allting omkring revolutioner och uppror som fanns då. Och han var ju motståndare hela tiden på samma sätt som Rudolf Kjellén.
Fanns det högerkvinnor som också var aktivistiska och motståndare till kvinnlig rösträtt?
En och annan. Men det är faktiskt så att det är inte så många i Sverige som var så där verkligen notoriska motståndare. Utan högerkvinnorna var också organiserade i LKPR, alltså den här organisationen. Så de i samband, alltså 1911, så är det en stor uppgörelse inom LKPR. När de bestämmer sig för att i valet 1911 så ska de rösta på de partier som har kvinnorösträtten på sitt program. Och det betydde att de liksom uppmanades att rösta antingen på Liberalerna eller på Socialdemokraterna. Och då var det många högerkvinnor som tyckte att nu var inte LKPR längre en neutral, politiskt neutral organisation längre. Så det var ett uttåg ur den här organisationen. Men det var inte en massflykt. Många stannade kvar och de kom att försöka samarbeta hela tiden. Så att det är också ganska unikt för den här rösträttsrörelsen. Därför att på många ställen, både i England och i Norge där jag känner till lite mer, där var det olika kvinnoorganisationer för olika politiska partier. Men i Sverige var det alltså en för allihop.
Ja. Det var någonting annat jag tänkte på där. Du var inne på med den här teckningen där. Lindman är en man, alltså gillar vi inte honom eller något sånt här. Att feminism, oppositionen mot feminism har ju ofta tolkat det som manshat. Det här, ni hatar män så att säga. Så det verkar ju, det har ju funnits då bevisligen. Vad kan du säga om det?
Ja, alltså det där är någonting som egentligen är obegripligt att säga så. Därför att man kan ju se hur de hela tiden försöker jobba med män. Åtminstone under den här perioden och nästan hela tiden. det där med särorganisering, det var ju nödvändigt för att hålla fram frågan att kvinnorna gick ihop i ett. Men de jobbar ju gentemot partierna hela tiden. Och det är en av skälen som Josefin Rönnbäck har skrivit i sin avhandling om i rösträttsfrågan.
Ja, det är Josefin Rönnbäck är
en forskare. Ja. Ja. Och hon har beskrivit det här som att det är det som gör att de får rösträtten till slut. Att de går, alltså partiväsendet är på uppgång och det formerar sig och kvinnorna jobbar mot partierna och går in i partierna och ställer upp på deras möten och fast pratar kvinnor rösträtt. Och det är det som gör att de blir accepterade, därför att de institutionaliserar sig i den manliga maktsfären på det sättet.
De manliga feministerna då? Hur kan man se på dem?
Ja, det finns rätt många och det fanns rätt många under den här första perioden under rösträttstiden också. De organiserade sig också i en mansförening för kvinnans politiska rösträtt. Och det naturligtvis blev ju inte uppskattat, men det är liberala män som gör det. Och många är gifta med rösträttskvinnor, så man kan säga att det är en herrklubb för rösträttskvinnornas äkta män. Många, alltså man tror ju inte det. Oftast framställs ju feminister så att de är liksom ogifta nuckor och som, men här är ju hälften av alla rösträttskvinnor är gifta. Så att de arbetar genom männen. De har män som strategi, kan man säga.
En sak som man kan fundera över just i det där sammanhanget, som kanske är lite svår också att reda ut, det är det här som du har påpekat, det här att det var ganska många av de kvinnor som gick i bräschen i den här rörelsen definierar sig själva som liberala kvinnor, socialliberala kvinnor, frisinnade kvinnor. Man kan ju då få känslan av att just arbetarrörelsen släpar lite fötterna efter sig här, och hur ska man förstå det då? Att just arbetarrörelsen som året innan, alltså den här stora rösträttsfrågan kommer upp, alltså år 1917, ändå är påfallande radikal i medborgarrättsfrågor. Hur kommer det sig att arbetarrörelsen inte är riktigt i fronten här?
Nej, det beror ju på att för dem är ju klassfrågan den stora, det viktigaste. För arbetarrörelsen, där håller män och kvinnor ihop, och där ska inte kvinnorna komma här och säga hur vi ska göra och hur vi, så att, men deras ledare förstår ju det här, att det här är oundvikligt. Det kunde ju som sagt redan ha blivit rösträtt 1912 om inte första kammaren hade kunnat rent faktiskt tekniskt gå emot. Så att de ändrar uppfattning, men från början, i början på 1900-talet, så är ju arbetarrörelsen en klassrörelse, och där säger de att gärna att kvinnor kan få rösträtt, men män måste få det, för det är män som har makt, det är män som stiftar lagar, det är män, sen kan kvinnorna komma. Det är alltså Brantings idé och även Karl Staaffs idé. 1905 så blir det en väldig besvikelse hos rösträttskvinnorna, därför att Karl Staaff säger samma sak, att vi måste ge män först och sen får kvinnorna komma när det är dags.
Det finns ju den här gamla devisen, en man, en röst, ett gevär, alltså som syftar på värnplikten då, som ju var en paroll för demokratiseringen, tänker, och den är ju då väldigt aktivt exkluderande, för en man, en röst, ett gevär.
Just det. Och det är ju det som också kvinnorna tar upp i sina argument om varför de ska ha rösträtt. Alltså i den här tanken, en man, en röst, ett gevär, där finns det att det finns någon slags bytesrelation mellan det män kan ge och det män kan få. Och då protesterar kvinnorna mot just den där en man, en röst, för de gör ju inte värnplikt. De är till och med beredda att bestämma att även kvinnor ska göra värnplikt bara för att få rösträtten. Det finns sådana tankar i deras argumentering. Men kvinnor säger, vi ger ju till andra saker till staten. Vi ger staten barn, vi uppfostrar barnen, vi står för hushållen, vi bidrar på alla sätt i sociala frågor. det är också ett sätt att byta mellan staten och medborgarna. För i medborgarskapet ligger någon slags utbyte. Att man får rättigheter, men man har också skyldigheter. Och det där kunde männen hålla fram då. Vi gör värnplikt.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad.
Det där tycker jag är en väldigt intressant fråga du är inne på nu. Alltså, för i din bok så diskuterar du just det här med medborgarskapet. Va? Vad det är. Så det här är en väldigt intressant period. Man definierar medborgarskapet och därmed också den moderna demokratin. Jag tror du skriver att det moderna samhället, den moderna staten präglas av att man har en individuell relation till staten. Alltså man har skyldigheter och rättigheter som individ och inte som då kvinnor till exempel via sin man då. Eller ännu tidigare nere i 1800-talet att tjänstefolk fick gå till sin husbonde som skulle representera dem gentemot övermakten. Och det där är väldigt spännande, alltså just de här nya idéerna om medborgarskap, vad det är som tar form i samband med den kvinnliga rösträttskampen.
Mm. Jo, och det är ju idéer som egentligen har funnits ända sedan 1700-1800-talet när ideologier bildas och de här franska revolutionens tankar om rättigheter och att alla är lika inför lagen. Och så att rösträttskvinnorna både internationellt och i Sverige, de får ju liksom en, vad man brukar kalla för en diskurs från historien utifrån de här tankarna om allas lika värde och allas likhet inför lagen. Och, så att de har ett språk som de kan börja använda när de står på barrikaderna där i början på 1900-talet om allas lika värde.
Det kan man ju se. Det finns ju ändå, det är någonting konstigt här ändå, för att om man tittar på just franska revolutionen 1789 så kommer ju direkt feminismen också. Alltså man formulerar till exempel de mänskliga rättigheterna. Droit de homme, alltså som då igen bokstavligt talat betyder mannens rättigheter. Och le citoyen, alltså medborgaren i maskulinum. Så att säga. Och då kommer det finns ju Wollstonecraft och alltså, feminister som kommer in och man börjar säga liksom la citoyen då. Medborgerskan, vad kommer hon in någonstans? Och man lyckas ju också få igenom i Frankrike efter franska revolutionen feministiska reformer som inkluderar kvinnor. Så man kan ju se det som att det, liksom, det sker en backlash efter 1789 ändå. Redan där hade det kunnat hända så att säga. Och franska revolutionen ska vi då påpeka är en händelse som sprides över hela Europa.
Hela världen får man Paris, tillägga.
Alltså. Hela världen. Amerikanska revolutionen också. All men are created equal, står det i den amerikanska konstitutionen. Alltså alla män är skapade lika. Och det exkluderar ju då kvinnor. Varför får vi inte kvinnor rösträtt redan 1789 då, för att spetsa till det?
Ja, nu fick vi ju inte manlig rösträtt heller.
Nej, nej. men
det är en typisk medveten utestängning av kvinnor efter, jag är inte så hemskt insatt i hur kvinnofrågan var just där och vad det var som bromsade, men det finns mycket forskning om det som man är intresserad, kan man läsa om det. Kvinnor får helt enkelt inte rösträtt av det skäl som jag sa förut, alltså att de betraktas som en del av kollektivet, alltså det är äktenskapet som gör att de har ju ändå makt genom sin man, så att man förknippas med sin man på ett helt annat sätt.
Så det här öppnar ju för väldigt intressanta och i nuet också kontroversiella frågor. För när du pratar om franska revolutionen, Henrik, så vet vi ju att koloniserade folk och alltså också slavar på Haiti tog till sig franska revolutionens budskap och krävde medborgerliga rättigheter. Och detta slås ner. Så att den här demokratiseringen, det är ju verkligen en kamp om vem som ska få ingå i medborgarbegreppet. Det är liksom alltid två steg framåt och ett steg bakåt. Och det där ser vi också i den amerikanska kvinnliga rösträtt frihetskampen. Att Alice Paul, som jag beundrar mycket, som jag läser, som jag tycker är en otroligt klok. Alice Paul var en av de stora amerikanska kvinnliga rösträttskämparna som hade varit i England och träffat Pankhurst och lärt sig en hel del. Ja, Pankhurst var i sin tur, de var ju då, familjen Pankhurst spelade en väldigt stor roll för den brittiska rösträttskampen. Men hon har varit där och lärt sig alltså olika alltså teknik för civilt motstånd och passivt motstånd och sådär. Men hon hade ett problem när man fick igång den amerikanska rösträttskampen för kvinnor. Så kom det förstås afroamerikanska kvinnor och ville vara delaktiga i denna kamp, och då fick de genast problem. På samma sätt som, tror jag, kvinnorna i Sverige hade problem med arbetarrörelsen, så hade den kvinnliga rösträttsrörelsen i USA problem med de afroamerikanska kvinnorna som också ansåg att de var fullvärdiga medborgare. Och där är vi inne i detta som jag tycker är demokratins så fantastiska intressanta kamp, som också naturligtvis pågår den dag som idag är. Vem har fullvärdig del i medborgarskapet?
Mm. Och tack så hemskt mycket, för då leder ju då direkt in oss på nästa ämne. Så att säga. Intersektionalitet var ju den där, nämligen hur olika maktstrukturer står mot varandra. För så många, för ett par decennier sedan i alla fall, så heter det kvinnohistoria. Heter det. Och du är ju då professor i kvinnohistoria. Ja. Men sen så bytte du då från kvinnohistoria till genusforskning. Och genus är idag ett extremt kontroversiellt ord dessutom. Det ses som ett rött skynke för många politiska aktivister. Men om vi lämnar hela den dimensionen bakom oss, vad var det som hände där inom forskningen när det bytte från kvinnohistoria till genusvetenskap? Vad var det för någonting?
Jo, därför att om man ser den här vetenskapen i, jag ska säga, något så tidsperspektiv, så det första som man började intressera sig för var ju män och kvinnor som könsvarelser. Och när efter en viss period så hade man fått så mycket empirisk kunskap om hur det såg ut bland annat i historien, så att det fanns behov av att teoretisera om det. Alltså, varför är kvinnor underordnade? Man började ställa frågan varför? Och man började också att se överallt i historien där man blickade ner, så såg man vissa mönster. Och då i samband med det skapades ordet genus. Gender på engelska blev genus. Och då bytte det. Det var då det blev vetenskap av det hela. För att då hade man en teori, eller många teorier, om varför kvinnor hamnade alltid i underläge gentemot männen. Och det blev väldigt synligt i just i historieämnet. Så därför så har man talat om, det är en vetenskaplig term som förändrade ämnet och som gjorde att det blev ett eget ämne vid universitetet. Genusvetenskap är ju ett eget akademiskt ämne med sina egna teorier, metoder och så vidare. Sina egna tidskrifter.
Kan vi kort säga då att, för de som inte har läst akademisk historia, att teori är väl på något sätt historikens verktygslåda. Man applicerar en teori metodologiskt på ett källmaterial till exempel, och så testar man vissa saker som då ska vara falsifierbara. Då är det vetenskap. Genus, alltså själva ordet genus, det handlar ju då snarare om maskulinitet och femininitet till exempel än om man och kvinna, så att säga. För den som inte vet, bara hört det här ordet nämnas, vad betyder ordet? Vad betyder ordet genus, begreppet?
Ja, begreppet betyder ju kön på engelska. Men vad man också signalerar med ordet, det är ju att man ser det som en relation. Att man är intresserad av relationen mellan gruppen män och gruppen kvinnor. Och hur ser det ut inom sociala frågor, politiska frågor, institutioner, hur ser det ut i kulturen, hur ser det ut i individen. Alltså man är intresserad av att se på förhållandet. Och där är det ju många teoretiker som säger också att det är ett maktförhållande. Men att det här maktförhållandet skiftar i historien. Så att det genussystem eller den genusstruktur eller genusregim som finns i ett samhälle eller i en viss grupp, den ändrar karaktär. Men det finns också det där att man också kollar makten mellan könen.
Ska man titta lite på hur man tillämpar det på det här epoken då, när kvinnans rösträtt slog igenom, så är det helt enkelt så att när jag en gång i tiden läste kvinnohistoria på universitetet för mer än 20 år sedan.
Och då hette det fortfarande kvinnohistoria.
Det hette kvinnohistoria. Då var just kvinnliga frågor var liksom ett specialfall av historia. Det var liksom, här var den stora historien och här borta var en ganska intressant liten term som handlar om kvinnors rättigheter. Men när man tittar på det idag så ser man ju liksom att precis som man på den tiden ansåg att kvinnlig rösträtt var på något sätt specialfall av medborgarskap, så ser man idag när man tittar på det att nej, det här definierar vad medborgarskap är, det definierar vad demokrati är. Och därmed är vi inne på den här, vad ska jag kalla det för, maktkritiska blicken som präglar genusvetenskapen, alltså som då är en synvända som jag tror är väldigt, ett vetenskapligt genombrott får man väl säga.
Kan man då säga att ändå, för nu ursäkta mig att nörda ner mig lite grann här, för jag är intresserad av teori och så, kan man säga att det finns fortfarande en konflikt mellan äldre marxistiskt skolade historiker och de genushistoriker, att det gamla med klasskamp till exempel, klasserna, samhällsklasser, står i konflikt inom forskningen med den tolkningen av genus, eller är det bara alla glada och överens?
Nej, alla är inte överens, verkligen inte, och tur är väl det. Men alltså den där kampen mellan marxismen och en annan slags teori, den är liksom överspelad, men har kommit igen. Därför att idag så kanske man inte ens talar om genus, utan man talar om intersektionalitet.
Och vad är det?
Och det betyder att man ser att alla kvinnor, bara för att man är kvinna så är man ju inte lika överallt i hela världen, utan att kvinnor lever under väldigt olika omständigheter och i olika miljöer och länder och klasser och raser och så vidare. Så att man försöker utforska hur olika maktordningar samarbetar eller inte samarbetar. Alltså vad är det som avgörs i olika historiska situationer? Och om den här boken vore skriven i USA, den här min bok om kvinnor för röst, då skulle jag ha tagit upp mycket mer om det du berättade om de svarta kvinnorna som plötsligt kommer. Alltså att det beror på situationen, vilka maktordningar som finns. Men här, för Sveriges del, så finns det en väldigt tydlig klassordning. Så att jag försöker ju analysera både klass och kön. Och det som med de här svenska suffragetterna, som jag kallar dem ibland, de här liberala kvinnorna, de är ju medelklasskvinnor, de är högt utbildade, de är helt fantastiskt aktiva, självständiga. Och deras frågor kan man ju säga, för rösträtt, bli valbara, få tjänst i staten, att kvinnor ska få gå i läroverk, i gossläroverken, medborgerliga rättigheter. Allt det här är ju medelklassfrågor egentligen. De här kvinnorna som stod nere vid vattendragen och tvättade eller eldade eller demonstrerade 1917, de har ju helt andra frågor.
Men arbetssäkerhet på fabrikerna och sånt.
Precis. Men de här nu medelklasskvinnorna, det som var unikt med dem tycker jag, det är att de faktiskt intresserade sig för de andra. De såg inte arbetarklassen bara som offer för sprit och sex, utan de såg dem som samarbetspartner. När till exempel Ann-Margret Holmgren, som ju är en överklassdam, adelsdam först i Uppsala och sen i Stockholm, när hon berättar om sina, när hon har hållit tal på olika möten, då säger hon: vi måste ha tider när pigorna och hembiträderna kan komma. Vi kan inte börja klockan 7, för då har de inte diskat. Alltså de är medvetna om att ska det här gå och få igenom, så måste de jobba över gränserna. Så att de är tillhör en klass, men de är inte ointresserade av att få med alla. Och till exempel när det gäller storstrejken 1909, då är alla de här 6 liberala kvinnorna på strejkandes sida.
Det är väldigt intressant.
Ja.
Jag tänker också på det att nu har vi våra käpphästar, och en av mina käpphästar är den här vad medborgarskap är, vad vi lägger i den medborgarskap, som jag tycker vi har varit dåliga på att diskutera i Sverige, inte minst på sistone. Att när du tittar in i medborgarskapsbegreppet, om du så är överklasskvinna, så ser du fort plötsligt syn på andra människors rättigheter, andra människors erfarenheter och behov. Och där tror jag att vi har en situation idag, alltså där de här frågorna ändå stiger upp, va? De hamnar på bordet igen. Alltså ska vi titta på vad ett svenskt medborgarskap är, då måste man få syn på helt andra erfarenheter än de man nödvändigtvis själv sitter på.
Jag har ju det uppstår en situation där väldigt många människor idag blir väldigt arga på ordet feminist. Man blir arg på ordet genus, och man talar om att det är någon sorts subversiva element, så vi tvingar alla barn att gå i genusförskolor där de ska lära sig att det inte finns kvinnor och män, och män får inte vara män längre, och kvinnor får inte vara kvinnor längre, och om de här genusteoretikerna får bestämma, så skulle väl alla gå omkring i kjol. Jag tycker man märker ett hårdare klimat idag mot feminism, och ordet genus är ju verkligen ett rött skynke för väldigt många i Sverige. Varför har det blivit så här, tror du?
Ja, alltså jag vet inte om du har riktigt rätt när du säger att det är ett skynke, vilken färg det nu än har. För att alltså, jag lever i de här miljöerna, och jag har ingen känsla av att det är så, alltså det är klart att när man pratar med andra forskare av den här sorten, men det är ett accepterat ämne på universiteten. Vi har ett feministiskt parti som nästan har kommit in i riksdagen. Bland unga människor är feminismen en absolut självklarhet. Nej, och vi har en majoritet på universiteten av kvinnor nu, både på grundnivå och på forskarnivå, och jag kan nästan inte tänka mig någon som inte säger att de står för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Men visst finns, jag vet inte vilka du träffar som har så negativ inställning. Alltså det är möjligt att man kallar det för andra saker idag, och att det kanske just det där ordet genus bland och i synnerhet bland politiker kan upplevas. Men jag tror ändå att alltså, genusforskning får egentligen ganska mycket anslag av sån här forskningsråd och så vidare. Så att, alltså, det här är kunskaper som vi behöver, som även politiker behöver. Det var ju en av skälen till att det byggdes upp kvinnovetenskapliga institutioner. Det var ju för att här har vi en halva befolkningen vet vi ingenting om. Inte deras historia, inte deras rättigheter, inte någonting om kvinnor. Nästan visste man, allting var bara människor. Men den här gruppen hade man inga kunskaper om. Och det började plötsligt politikerna på 70-talet att förstå. Och så att kunskapen behövs, och sen vad man kallar den, det kan ju börja kallas för kvinnovetenskap, det kanske är mindre kontroversiellt. Det kanske är därför jag håller fast vid att jag har tjänst i kvinnohistoria.
Ola? Ja, det finns väl två saker att säga om det där. Att det är alltid så att feminismen har ju alltid gått för långt. Va? Det hade den gjort 1901 och den har gjort 1930. Och det...
1789 också kanske.
Ja. Alltså, det är en sån här stående tankefigur att det där är väl rätt och riktigt. Men nu tycker vi att ni fjantar till det lite för mycket här. Det är ungefär motargumentet ständigt. Det som verkligen provocerar människor i genusvetenskapen, tror jag, det är när man börjar ifrågasätta själva könsidentiteten och könsbegreppet och det alla möjliga gender issues som dyker upp på bordet. Och det kan väl, ska man se var motståndet och det verkliga hatet finns, så bör man bara lyfta blicken lite, så ser man alltså hur det stiftas lagar i Ryssland och i Iran och i Afrika som faktiskt förbjuder människor att diskutera homosexualitet eller olika sexuella minoriteter. Så den här frågan är verkligen inflammerad och brännbar både i Sverige och internationellt. Och det vet ju alla som läser tidningen, håller jag på att säga. Men det finns också om man får tjata om min gamla hjälte Alice Paul igen, så det var väl ingen som var så arg på feminister i USA och rösträttskämpar i USA som alldeles precis innan genombrottet. Och jag tror att det är just det, att nu är det allvar, nu ska vi bestämma det. Gäller de här människornas erfarenheter, ska de in i bild, spelar de en roll för vilka vi är när vi förstår vårt eget samhälle? Ja, då gör det lite ont i en del som måste liksom tänka om och måste avstå en bit av sin makt. Va? Men å andra sidan kanske man kan säga att friheten i ett samhälle har väl egentligen alltid bara tillvuxit när människor faktiskt har fått avstå en bit makt till någon annan.
Jag skulle också vilja tillägga att jag var på historikermötet i våras förr, väl, i Stockholm. Alltså, historikermötet är en gång var tredje år, väl, där i princip alla Sveriges historiker träffas och diskuterar saker. Det var ett seminarium om hot mot forskare. Och då berättade en forskare att de undviker numera att stoppa ordet genus i avhandlingar, därför att då får automatiskt doktoranden mordhot. Ordet genererar mordhot. Sen skulle jag nog också vilja, ja visst, vi har feministiskt initiativ till exempel, men jag tror det inte finns en enda profil inom det partiet som inte lever under ständiga mordhot utifrån det. Och jag skulle nog vilja påstå att det där är jag tror inte riktigt det var så under mellankrigstiden. Alltså det var hårda motsättningar mot feminister under mellankrigstiden, såklart. Och man liksom sa, du lilla gumman, du ska nog ta det lite lugnt och så vidare. Men det här mordiska raseriet, det här med mordhoten, undrar jag om det inte är någonting som tyder på en ökad misogynitet i samtiden, alltså ett ökat kvinnohat. Någonting annat jag tänkte på, det är liksom att det anses väldigt konstigt för en man att proklamera sig som feminist, men att en uppfattad vit person proklamerar sig som antirasist ses som, ja, fullt normalt, så att säga. Men att en man proklamerar sig som feminist ses fortfarande som någonting konstigt, men jag kanske har fel.
Ja, jag är mållös. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte se det riktigt så. Jag tycker det finns massor med feministiska män som, alltså jag tror att det är lite ordskillnader här vad man menar med det ena. Alltså om ordet genus skulle bara själva ordet leda till mordhot, då måste det vara att det används i något alltså då skulle det vara mordhot på varenda universitet dagligen. Så att det kan inte, det måste vara genus förknippat med någonting annat. Jag tror att i det här sammanhanget handlade det inte om kalla kriget och den typen av forskning som håller på med Sveriges roll i försvarspolitik och sånt. Att där kan det fortfarande vara det här röda skynket eller
men det är väl det rosa skynket.
Ja, men det är väl det som är provokationen här. Vi tittar på de här bilderna i din bok, så är det ju ett genomgående sätt att ta ner rösträttskämpar, kvinnliga rösträttskämpar. Det är så att de är inte feminina, de har vårtor som du säger.
De är manhaftiga. Maskulinitetskonstruktion skulle man säga.
Ja, alltså just det där att det tar bort deras attraktivitet som kvinnor, att de kräver politiska rättigheter. Och där är man väl verkligen inne i dagens genusteoretiska debatt, alltså hur de här olika begreppen konstrueras, att attraktivitet står i motsats till att vara ett medvetet politiskt subjekt. Alltså det är så synligt i de här ganska förskräckliga skämteckningarna som du har samlat ihop här.
Jag skulle vilja göra en podcast någon gång om maskulinitetskonstruktioner också. Det är ju någonting som jag jobbar mycket med, tycker väldigt intressant.
Om jag får till sist komma dragande med mina andra käpphästar som jag alltid ska upp på bordet, så är det
Irland.
Nej, vi kan lämna Irland den här gången. Den här gången var det faktiskt Erik Gustav Geijer som jag tycker är en underskattad politisk tänkare. Och han säger så fint i en bok från 1843 att den mänskliga frihetskampen fortgår, människorna blir friare och friare, och så slutar han med någonting som nästan klingar som att det skulle vara Marx som säger det, men det är inte det Geijer han säger. Och människorna tvingas fram inför varandra med nykter blick på sina inbördesförhållanden. Det tror jag är precis vad det här handlar om.
Åh, så vackert. Du vet alltid, men avslutar de här programmen bäst. Kristina, har du någonting som du vill tillägga?
Nej, jag tänkte på en sak, och det är att du pratade om medborgarskap.
Ja.
Och det kan man ju se på många olika nivåer. Man kan ju säga att det är då en relation mellan individen och staten. Och att det är en status av rättigheter och skyldigheter som man har gentemot staten som individ. Men man kan ju också se att det är en praktik. Det är någonting man måste göra för att uppfylla det här. Man måste rösta, eller man bör rösta. Man måste skicka sina barn till skolan, och man måste uppfylla medborgarskapet med olika saker. Helst också vara med i föreningar och partier och så vidare. Så det är en praktik, det är rättigheter och skyldigheter, och det är också en identitet. Att vara medborgare i ett sammanhang, i en nation, det är också att känna sig som individ som tillhör det här landet. Man är alltså, man har hemvist någonstans, man har rätt att vara där, man kommer in med sitt pass till det där landet när man kommer hem från utlandet och så vidare. Det är alltså en identitet, en praktik och en status av rättigheter och skyldigheter. Och det teoretiska sättet att tänka om medborgarskap öppnar faktiskt för väldigt mycket när det gäller all forskning.
Nu slutar vi
om samhälle och historia.
Tack så hemskt mycket. Då slutar vi som vi började då, att feminism is a radical notion that women are people. Slutar du med att göra reklam för din bok som finns att köpa på Bokus och så vidare och bokhandlar. Den heter alltså Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse av Kristina Florin. Kristina med CH, om vi ska söka rätt på den boken. Och vi ska också rikta vårt stora tack till studieföretaget Beppo, som så vänligt låter oss låna en professionell och fin studio här alldeles gratis, för att de tycker tydligen att våran podcast är värd att lyssna till. Jag hoppas att lyssnaren också tyckte det. Tack så hemskt mycket, Kristina.
Tack.
Och tack så mycket, Ola.
Ja, tack ska du, Henrik.
Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.